Våra handlar om, det ska programledaren strax berätta, Lena Redin.
Han räknas till en av de största inom svensk populärmusik, men först nu har hans viskonst fått en vetenskaplig granskning. Och vad en musikforskare i Lund har funnit i Olle Adolfssons musik får du veta idag. När vi också hjälper dig som är intresserad av litteratur inom humaniora-området att hitta rätt bland höstens alla boknyheter. Nu är det gott att leva, mitt eget land, trubbel, en glad kalypso om våren. Nog hör du melodierna och orden och sångaren, bara jag nämner dessa titlar. Visst, det handlar om Olle Adolfsson, viskonstnären som varit verksam i snart 50 år och vars texter och melodier man lugnt kan beteckna som en del av den svenska sångskatten. Nu har han också fått en plats på den musikvetenskapliga scenen, för i dagarna kom en avhandling med titeln Visans continuum, ord, röst, musik. Studier i Olle Adolfssons musik och framförande konst. Här gör musikvetaren Frans Mossberg i Lund en analys av relationerna mellan ord och ton i Olle Adolfssons visor. Och här ges också en bild av Adolfssons roll i den svenska vishistorien. Charlotta Sjöstedt har mött Frans Mossberg på sommarstället i Ugglarp i Halland. Här i stugan alldeles invid havet har en del av tankarna i avhandlingen vuxit fram. Och vid köksbordet med utsikt mot strandäng och hav förklarar Frans Mossberg sitt intresse för den viskonstnär han forskat om.
Ja, Olle Adolfsson måste ses som en av de absolut viktigaste figurerna i svensk populärmusik under 1900-talet. Och dessutom så har hans material så många bottnar. Och jag tycker också att det finns en laddning på flera olika plan i hans, det han gör. Det finns dels en psykologisk laddning, en spännvidd mellan olika känslolägen, och det finns också laddningar mellan hans sätt att sjunga och framföra sina visor och själva det skrivna materialet. Och det här utnyttjar han retoriskt vid sitt sätt att sjunga på ett sätt som är oerhört spännande, tycker jag.
Jag vill vänta lite till, Jonne han ber mig varje dag. Jonne får göra vad han vill, Jonne min kille jag.
Vilken period var Olle Adolfsson mest produktiv?
Ja, det var otvetydigt det som i alla fall har givit inspelade resultat, så är det ju slutet på 50-talet och 60-talet, kanske framförallt början på 60-talet.
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl.
Du skriver att vissa av Olle Adolfssons visor kan betraktas som svenska stamsånger. Vilka skulle det vara?
Ja, dels måste ju de här Beppe Wolgers, samarbetarna med Beppe Wolgers, Mitt eget land, Det gåtfulla folket. Och några till hamnar där. Men sen är ju naturligtvis Trubbel, Adam och Vera, Tegelbacken, Slagsmålet på Tegelbacken.
Och 34.
Naturligtvis, men den har han ju då bara skrivit en svensk text till. Den är ju en amerikansk country-dänga egentligen.
Och i samarbetet med Beppe Wolgers, då är det Beppe Wolgers som har skrivit text och Olle Adolfsson som har skrivit musik.
Ja, just det.
Vilka är de viktigaste influenserna i Olle Adolfssons musik?
Ja, det kommer från flera olika håll. Han har ju dels den franska chanson finns ju med som en resonansbotten. Och sen måste man ju säga att allt ifrån svensk folkvisa, kyrkovisa också faktiskt, väldigt mycket. Och en, vad ska jag säga, allmänt kosmopolitisk slager, amerikansk countrymusik finns ju med i, kanske framförallt i en hel del av hans översättningar. Och det var väl sånt som kanske gjordes både för bröd och nöjes skull, så att säga.
Men Evert Taube har också varit viktig.
Absolut, Evert Taube är oerhört viktig och Olle Adolfsson stod ju nära Evert på många sätt.
Vad finns att säga om Olle Adolfsson som textförfattare, om vi ser till innehållet i texten? En sån visa som Trubbel till exempel.
Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu sorrar vi och fåglar sjunger överallt.
Ja, det är verkligen en speciell visa och en härlig visa verkligen, som spinner upp en dråplig historia på ett mycket skickligt sätt. Och dessutom använder han sig ut retoriskt i sitt sätt att kombinera text och musik i den visan, genom att han förlägger så vissa kärnfraser just i ett väldigt lågt tonläge, avslutande fraserna, där han använder sin egen röst till att ingjuta lite stränghet, lite sammanbitenhet.
Där är det sommar, men här inne är det höst.
Du har analyserat bland annat Olle Adolfssons Ge mig en dag. Och du talar om vokalernas klangliga karaktär och att det finns en följsamhet mellan ord och ton. Kan du förklara vad det är du har gjort och vad det är du har kommit fram till?
Ja, den där visan var ju lite av en utgångspunkt för hela det synsätt som jag försöker utforska i den delen av avhandlingen. Och det började väl med en mental sinnesbild utav vokalfärgerna och ordklangerna som ständigt skiftande. Ett instrument som spelar en melodi, en oboe som spelar en enkel melodi, har ju samma klangfärg genom hela melodisekvensen i stort sett. Men en röst som sjunger olika ord, där skiftar ju så att säga klangen, så det blir som olika instrument i varje olika ord.
Och då de här sakerna samspelar på något visst sätt med musiken, med melodin i Ge mig en dag.
Ja, det var påfallande tydligt att det gjorde det. Genom att dela upp det här i olika komponenter så kunde jag liksom frilägga överensstämmelser som kanske inte syntes allra först, men som dyker upp när man filtrerar upp materialet.
Ge mig en dag av vindar och sol vid stränder ljusa och klara, där tystnaden går i kullarnas gräs vid havet vid Österlens dalar.
Alltså i Ge mig en dag, då har vi först tre E och sen kommer två A. Ge mig en dag av. Och då är det så att de så att säga extra tonerna i vokalerna följer tonhöjden i melodin. Är det så?
Mycket förenklat så kan man säga att det funkar på det sättet ungefär.
Och det ger en speciell, inger en speciell känsla då när man hör det, eller varför är det viktigt att det är så här?
Det finns ju många som undrar, och man har många av oss har frågat oss om det här med sångbarhet, texters sångbarhet, vad det är som gör att vissa texter fungerar väldigt väl att sjunga och andra gör det inte. Och det man oftast tittar på initiellt då, så är det naturligtvis metriska överensstämmelser.
Alltså ungefär att betoningar i texten ska stämma överens med betoningar i melodin.
Ja visst, det där är ju sånt som är viktigt för alla som knåpar ihop text och musik. Va? Men jag har ju tittat på även andra aspekter. Jag är övertygad om att det här är bara den typen av betoningsöverensstämmelse. Det är bara en liten del av det här, vad som får en text att bli sångbar. Och däremot ligger det mycket i textens klanglighet och hur den sammanstämmer med melodin och med frasering. Och i det här så går det också in alltså hur munrörelserna rör sig harmoniskt, alltså på ett sätt som inte bryter och bromsar upp den rörelsen i relation till musiken. Så det finns så hemskt mycket verkligen mikrodetaljer att titta på i det här, som egentligen inte alls har undersökts överhuvudtaget.
Skulle man kunna säga att rösten och artikulationen, det är som väldigt många olika instrument, för att eftersom vi kan röra så mycket och vi kan stoppa upp ljud och allt möjligt, så kan det bli många olika instrument, och då gäller det att skriva texter som gör att röstens olika instrument passar in i arrangemanget.
Ja, det är vackert uttryckt. Och en sån som Olle har ju en känslighet, en musikalitet och inkännande i det här, som gör att, och det är ju en bakgrund till att jag också har valt honom att arbeta med, att det där finns så mycket att se utav det här.
När regnet sjunger sin tysta visa och sommarnatten kan andas så, älskar inte jag dig då? Om solen skiner som mild om kväll och guldrött skimmer i gräset står, om lindar lyser på ask och alar och lukt av sommar i gräset går, när duvan ropar och trasten talar och vattnen ligger så himmelsblå, älskar inte jag dig då?
Älskar inte jag dig då? En av Olle Adolfssons många visor som nu blivit analyserad av musikvetaren Frans Mossberg. Han har precis disputerat vid Lunds universitet på en avhandling som heter Visans continuum. Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolfssons musik och framförande konst. Det var Charlotta Sjöstedt som samtalade med Frans Mossberg. Och blev du nu intresserad av att lyssna mer på Olle Adolfssons musik, så kan jag rekommendera serien Veckans Olle som just har startat i P1. Under 6 söndagseftermiddagar med start 16.35 pågår denna serie där några av Olle Adolfssons mest kända sånger presenteras. Här i Vetenskapsradion Humaniora ska vi nu fresta med mängder av läsning inom de ämnen som hör till humaniora-området. Tillsammans med kollegan Nils-Johan Kärnlund har jag bläddrat i några av de höstböcker som redan kommit ut. Och vi har också lusläst förlagskatalogerna på jakt efter nya böcker om till exempel kulturhistoria, teater, litteratur, konsthistoria och musik. Så framför högen med de böcker som vi har hunnit få och med en lista på det som väntar senare i höst, väljer vi nu först en stor bok om latinet, det språk som en gång var så dominerande i Europa.
Tore Jansson kom med en, som jag förstår det, rätt populär vetenskaplig framställning om latinets historia och hur det arvet har påverkat väldigt mycket. Vi har det dagligen i vårt svenska språk, vi hittar det i juridiken, i konsthistorien, alltså all terminologi. Engelskan är väldigt påverkad av latin till exempel.
Latin, kulturen, historien, språket heter alltså den här boken av Tore Jansson som kommer ut nu i september.
Mm. Hör Faderberg, säg vad hon heter. Hon där vi skänker minnögd och feter. Gumman på termopolium. Hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder. Gumpen är trinder. Halspress min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag. Här är musik och flickor var dag. Här är Bacchusbuden, här är kärleksguden. Här är allting, här är jag.
Visst är det Fred Åkerström och visst är det Bellman. Här hörde vi slutet på epistel nummer 9. Hur den kom till får man kanske veta i en av höstens böcker om Bellman.
Det är Ernst Brunner som har levt med Bellman och hans 1700-tals Stockholm. Och det har blivit alltså en roman, det kanske, jag vet inte om det är det enda sättet att verkligen komma Bellman in på livet.
Ibland låter det som om Ernst Brunner själv menar det. Han har talat lite förklenande om Bellman-forskningen och hur omfattande den egentligen är och om någon verkligen har skrivit den riktiga historien om Bellman. Men nu har Brunner i alla fall gjort ett försök.
Ja, den heter alltså Fukta din aska. Carl Michael Bellmans liv från början till slut kommer på Bonniers här. Men det är sant, som Brunner säger, tror jag, att vi vet väldigt lite om personen Bellman. Vi vet väldigt mycket om olika detaljer i hans liv. Det var en väldigt ymnig forskning om olika detaljer och specialstudier och så. Men ändå vet vi inte riktigt, har vi inte greppet om Bellman som person.
När det gäller Bellmans omgivningar så väntar en kulturhistorisk bok i höst också där Bellman utgör den röda tråden. Det är konstvetaren Marita Jonsson som har skrivit På Bellmans tid. Och den ser ut att vara ett riktigt praktverk med massor av illustrationer. Det är både arkivbilder från sent 1700-tal och så nytagna bilder av återskapade miljöer från den här epoken.
När kommer den?
I oktober, där den ska komma ut. Vi ska tala om en annan sångare nu, mycket älskad, till och med dyrkad kanske vi ska säga, för sin fantastiska röst. Och han har fått sitt liv skildrat nu av Yrsa Stenius.
Ja, det handlar om Josef Björling och det tror jag blir en ganska kontroversiell bok. För att som du säger, han är dyrkad och han är mycket älskad, Josef Björling, över hela världen. Inte minst i USA där han ju många år var på Metropolitan i New York. Men hon har skrivit något som kallas ett psykologiskt porträtt av livsödet människan Björling. Tills vingen brister, den kommer på Brombergs förlag.
Apropå en av de genrer där då Jussi var verksam och mycket framgångsrik så ser jag fram emot att få veta vad som döljer sig bakom den här titeln. Opera, död, dårar och doktorer. Den är skriven av läkaren och operaentusiasten Eddie Persson. Som här går en rond på tiljorna för att berätta om hur operakulturen har gestaltat död, vansinne, sjukdomar och även doktorer. Det är sammanlagt 150 verk som man får läsa om och de är sedda då ur det här perspektivet. I den här månaden så kommer boken på Santerus förlag. Så var det dags för ett praktverk igen. För i höst får instrumentens drottning sin fullödiga beskrivning. Det är orgelns historia och teknik som beskrivs i Hans Hellstens bok Instrumentens drottning som kommer ut i oktober. Och vi har faktiskt redan bestämt att vi ska prata mer om den här boken i ett kommande program och kanske får vi då också höra författaren spela, för han är både organist och professor i orgel vid Musikhögskolan i Malmö. Är det här någonting du ser fram emot, Nils Johan?
Mycket, för jag tror inte det finns något så här intressant stort skrivet om orgeln tidigare, så det är nog första gången.
Emily stod vänd så att han kunde se just hennes skuldra. Den lyste vitare än alla andras. Och hon måtte vara kall. Det var svalt i salongen och utanför var det med förlov sagt ett fruktansvärt väder. Rent tyskt, tänkte han. Men anblicken av hennes profil och minnet av hur just den skuldran lyste mot det italienska överkastet i en helt annan salong gjorde honom hetsande, varm och upprörd. Men så såg man honom. Blickarna vändes som på order, höjda ögonbryn i redan rödbrus i ansikten, ögon som smalnade grönt i ljusa, pudrade ansikten. Biskopen hade kommit.
Det här är Växjö, vårvintern 1834 och detta är början på en kärlekshistoria med vissa förhinder.
Det är den gamle svenska nationalskalden som han sa förr i alla fall, då är Esaias Tegnér. Som var biskop i Växjö, han hade varit professor i grekiska, sen blev han utnämnd till biskop i Växjö och involverad i stans skvaller kan man tänka sig då när han inledde den här kärleksförbindelsen.
Med en mycket yngre kvinna ska vi säga, denna Emily.
Det var helt opassande alltså. Det är något som Steve Claesson beskriver i en skönlitterär form också, Runddruvan glöder. Den har ju kommit ut redan och fått väldigt fin kritik.
Mm, jag har precis börjat läsa den och egentligen skulle jag genast vilja dra mig tillbaka nu och läsa vidare. Men innan dess ska vi väl kanske säga någonting om att det kommer en bok om Tegnérs samtiden, Almqvist. I höst också, Magnus Jakobsson har skrivit boken Almqvist, en diktare och hans tid. Den kommer på Historiska Media. Och Nils-Johan, har du hittat någonting om mer nutida författare?
Jo, det kommer en bok som heter Anrop och ansvar. Vad är då det för någonting? Jo, det handlar om berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren. Och det är en litteraturvetare som heter Anders Tyrberg i Karlstad. Det är inte hans doktorsavhandling, för den skrev han för några år sedan. Utan det här är en annan studie som ja, lite mer vetenskaplig tyngd då, kanske i höstens bokutgivning.
Nu är det dags att spana in några praktverk igen. Den här om skånska slott till exempel.
Mm, det är väl härligt att mysa med sån bok i höstdimman. För man ser de här slotten insvepta nästan.
Är det här en sån här typisk coffee table bok? Är det du försöker säga?
Nej, inte riktigt, för att den här bygger på ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Lunds universitet där man alltså tittat på musikvetenskap, etnologi, historia, ekonomisk historia och försökt sätta in de skånska godsen i sitt sammanhang. Få in alla de här aspekterna på slottslivet som levdes. Så det är inte bara att njuta av vackra, konstfulla bilder från gemak och salonger, utan det är betydligt tyngre än så. Slotten och landskapet, skånska kulturmiljöer.
Mm, man lär sig alltså något i denna bok sammanställd av Sten-Åke Nilsson. Den kommer ut i september. En annan bok som ser väldigt vacker ut i katalogen här, det är Impressionismen och Norden. Den är också delvis en katalog. Den ges ut i samband med Nationalmuseums stora utställning om de nordiska målarnas förhållande till kollegorna på kontinenten under den här perioden, under 1800-talets sista decennier när impressionismen växer fram. Och den här boken, den kommer ut i oktober. Vad ser du fram emot mer i höst, Nils-Johan? Finns det något riktigt kul?
Humoravdelningen, ja, det kommer ganska mycket roliga böcker också. Inte så tunga vetenskapliga alla gånger. Purres Stilblommor och grodor till exempel.
Det här är en klassiker. För den som inte har läst Purres Stilblommor och grodor, kan vi få någon slags bruksanvisning?
Mm, det är bland annat en hel del roliga gamla studentuppsatser, för att de innehåller de mest tokroliga vändningarna förstås.
Det är mycket oavsiktliga lustigheter alltså.
Oavsiktliga lustigheter som blir väldigt... Man kan jämföra med Dagens Medicins journalgrodor och sådana här saker.
När vi talar om humor och roligheter så kan vi väl bara inte gå förbi Grönköpings veckoblad.
Den
här
inte.
Satiriska publikationen, för den firar just nu sitt 100-årsjubileum. Bland annat genom att ge ut boken Humor, 100 år av skämtsamhet. Vad kan man förvänta sig att finna där, tror du?
Ja, en hel del lustigheter skulle man väl kunna tänka sig. För där finns många skribenter som är kåserande och roliga i vanliga fall. Ludvig Rasmusson, som vi brukar höra här i P1 också. Dick Harrison, historikern, som ju är oerhört produktiv och hinner ägna sig även åt skämtpressens historia till exempel. Så att här får vi en resumé, tror jag, lite grann av all möjlig svensk skämtpress, inte bara Grönköping.
Om vi skulle avrunda med en liten hyllning till 100-åringen.
Har du förberett någon sån kanske?
Jag har gjort ett försök här i Alfred Westlunds anda. Ja. Den klassiska...
Dunderpekoralisten.
Tagar vi då, som man säger, en chans att hylla vår granne i pressen och önskar vi här med minst 100 år till av det botemedel mot stressen som skämtsamhet utgör, ty skratt endorfin, förfriskar den som är ledsen. Med denna stiliga fanfar tillägnad 100-åringen Grönköpings veckoblad ber jag Lena Redin och Nils-Johan Kärnlund, som har varit min bisittare här invid den strida humaniora höstbokfloden, att få tacka för idag. Och alla boktitlar vi nämnt här i Vetenskapsradion Humaniora, de finns också på vår hemsida. Den nås via adressen www.sr.se.
Och vi kan tillägga att den här upplagan av Humaniora sänds dels i natt 10:10, dels på söndag klockan 14:35. Senare tiden kanske passar bättre, vad vet jag. Vi ska följa med Mikael Timm till amerikanska sydstaterna i det andra programmet i serien Resan till Amerikas själ. Resan avgår efter nyheterna klockan 14.00.